Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
God morgon, ska vi se. Så, nu är rattarna hyfsat rätt. God morgon, det här är sista gången vi säger just god morgon här i fantasipanelen. För på grund av ändrade öppettider på restaurangskanstull, radioskanstull i Stockholm där vi spelar in det här programmet, så kommer man inte att ha morgon öppet nu. Och då så kommer vi att få vara på någon annan dag eller någon annan tid. Och det där har inte riktigt löst sig. Men ni kommer att förstå. Ni märker säkert när det kommer ett nytt avsnitt helt enkelt. Och gör som så, om ni är intresserade, vilket ni förhoppningsvis, så kan ni då följa Fantasipanelen på Facebook och Twitter för att få veta när vi nu sänder härnäst. Oj vad det brummar. Tar vi ner lite så här då. Så då, pappa. Ja, jag vet inte. Okej. Då ska vi köra igång med det hela. Men först så ska vi såklart presentera vår panel. Vi har med oss idag Adrian Boberg.
Hej.
Hej. Han håller på lite med stand-up.
Ja.
Han skriver skämt till radio och tv.
Ja.
Och han kan höras i radioprogrammet Den stora kärleken i P3, som sändes i sista program nu på söndag.
Yes.
Men sen kan man ju gå in på internet och lyssna där ju.
I poddform, utan musik.
Om man vill hem. I efterhand.
Ja.
Hur länge som helst, nej.
Jag tror att det är obegränsat faktiskt. Oh, wow. Tills internet går sönder.
Välkommen.
Tack.
Jag brukar ha någon slags variant på temat hur är läget. Nu hade jag inte den med mig idag. Jag kan köra en vanlig hur är läget bara.
Ja, men det är bra.
Ja. Ja. Vi har också med oss Bianca Meyer.
Hej. Hej, hej.
Och du också på med stand-up?
Ja.
Och, men också skådespelare?
Men jag har skådespelat lite.
Ja.
Det har jag gjort.
Då tycker jag att ändå att det räknas.
Okay.
Det är som att man är författare om man har skrivit en bok. Det
är man måste ha skrivit två böcker, tror jag.
Okay.
För att,
annars
så jag tycker inte riktigt.
Men... en glad amatör.
Ja.
Och kan också höras i samma radioprogram.
Ja,
Den stora kärleken. Och där är på samma sätt då att man hör det sista på söndag och sen kan man höra det i efterhand. Hur länge som helst.
Exakt, det är samma för Bianca.
Just det. Men sen har du också en podcast som heter Bianca och Leones lyckopodd.
Den får man också gärna lyssna på.
Den kan man också lyssna på hur ofta som helst. Egentligen. Det finns inga begränsningar ju. När det kommer till just den här, sån här digital radio.
Är det samma sak med den här också, Fantasipanelen?
I princip. Här är det ju, kan man lyssna hur länge man vill, men inte hur ofta man vill.
Okay.
Så det är lite annorlunda.
Man kan lyssna om, kanske.
Ja, så kan man göra.
Hur mycket man vill.
Om man vill. Du låter mycket bättre än jag. Låter så också era lurar?
Ja, men Bianca låter mycket.
Mm. Ja, kul för dig. men då kör jag lite lägre och sämre i den här veckan. Sen är Felicia Tomala här också.
Ja, hej.
Håller också på med stand-up.
Ja.
Det betyder att vi har fått en trippel. Då är det alltså bingo på den här kartan när man fyller i vad alla håller på med. Och du har också bott i New York.
Ja.
Och håller på med stand-up där. Det verkar ju jättemycket coolare än att hålla på med stand-up här.
Det låter som att det är jättemycket coolare. Men sen så när man väl är där så känns det inte så jävla mycket coolare.
Så är det typ samma?
Typ.
Jättefå personer i en liten källare.
Ja, precis så.
Men den 20 maj ska vi passa på att se det. Då kan man se dig på Brooklyn Bar på Hornstullstrand.
Det kan man göra.
För då kommer du med att uppträda med Greg Poehler och Josh Gondelman och Petrina Carlson och David Sundin. Och det ska tydligen vara något helt otroligt häftig upplevelse.
Ja, jag har hört att den där David Sundin, ja.
Han ska vara. Ja. Och du, man kan höra dig också i podcasten Två fruntimmer, ju.
Ja.
Det är lite intressant med den podcasten. Den kan man ju höra i princip, för den, när den väl är gjord, då ligger den ju där. Då kan man lyssna på den. Ja.
Precis.
Man behöver inte ställa klockan på så sätt, utan man trycker bara på play när man vill. Så det är otroligt häftigt. Hörrni, då har jag förstått det som att vi sätter igång. Och det gör vi med lite musik. Den är där. Just det, då ska vi se, då kör vi igång. Det har varit, vi börjar med lite sport. Det är så att SM i instrumentkombo avgjordes här tidigare i veckan. Och det blev ju som väntat så att gitarrtrumman var som vann. Alltså en kombination mellan gitarr och trumma, även känd under namnet banjo som vann. Även, det var någon harpflöjt tror jag också som precis. Men har ni koll på det här? Har ni bevittnat ni?
Ja, alltså det, jag tycker det var jättekul evenemang. Särskilt kul att det gick ju bra för hela gitarrfamiljen, som jag förstått. Även luftgitarren, som då är en kombination av instrumenten luft och gitarr, gick det väldigt bra för. Men också flera i gruppen då, som vattengitarren och eldgitarren och även jordgitarren, som ju är väldigt populära.
Ja, de är ju ett lag, ett element, ja. Element som slår ihop sig med olika instrument.
Exakt.
Som nu i år valde gitarren just.
Mm. Jag tycker personligen inte att man kan tävla i musik på det sättet. Och jag kan också känna att de hittar på väldigt mycket. Alltså som de här kategorierna där de bara slog ihop flöjter med varandra.
Mm.
Det, och alla blir ju bara panflöjter. Det är ju inget spännande. Det är ju det känns bara jätte, det känns så pajigt allt.
Så det är bara en lång rad med olika flöjter, tvärflöjt, blockflöjt och så vidare.
Ja, som blir en panflöjt. Så det är bara olika panflöjter och det blir bara och så här, senaste året, jag tycker bara att det har spårat ut och alla de här deltävlingarna och jag gillar inte.
Det var intressant också där de försökte slå ihop två panflöjter till någon sorts superpanflöjt som man heller inte köpte riktigt.
Nej, precis. Och så måste det vara så här fem snubbar som står och spelar. Ingen kvinna. Fem snubbar som står och spelar på dem. Och de andra spelar, alltså, så är det en person som sitter och kämpar och kämpar. Och så är det fem personer som står och bara, nej, jag gillar inte.
Det är sån här dubbelpan. Mm. Man skriver som pan och sen en liten tvåa uppe i, alltså det är någon slags superpan.
Ja. Men har ni inte, jag tänker på konkurrens, har inte blivit alltså ganska hetsk stämning också mellan de här olika gitarrelementsvarianten? Alltså,
ja, alltså vissa går inte ihop.
Det varit
ja, eld och vatten har ju aldrig liksom riktigt kommit överens. Och det är väl därför de har kört på solakter.
Nej, jag tycker man inte tvinga ihop på det där sättet. Tycker
nej,
jag är onödigt.
Det var ju länge sedan vi såg de fyra elementgitarrerna tillsammans. Men det var ju kul. Det är kul att alla har lyckade solokarriärer ändå.
Det som är tråkigt är ju att det är just gitarren som är med i många av kombinationerna. I och med att det egentligen bara spännar strängar på någonting. Så då folk har tagit egentligen vilket annat instrument som helst och dragit på några strängar och vips så är det en gitarr, vad det nu är då, gitarrflygel och så vidare.
Mm. Ja, det är lite the easy way out kan man.
Ja. Okay, jag tycker också.
Men vi vill ju utrycka ett stort grattis antar jag till gitarrtrumman som ju...
Ja men absolut, det får jag ändå säga.
Absolut, men han går ju nu vidare då till den europeiska finalen med.
Precis.
Det kommer bli väldigt spännande. Jag har hört nämligen att den gamla fortetstjärnan Laboule kommer ställa upp då med gonggongen som då är en kombination av, det är alltså två gångar. Eftersom en gång är ingen gång så måste man då ha två för att göra en... exakt, det blir, vissa säger att två gångar är en gång för mycket men jag håller inte med.
Den skriver man ju också så, gång och sen en liten tvåa upp i, liksom i hörnet.
Exakt, någon form av matematisk...
Och där har de ju sagt att är det här en kombination, Laboule säger ja, varför har inte jag rätt att tävla på samma villkor som alla andra? Jag har slagit ihop mina två gånger till ett instrument som jag parallellgångar. Liksom.
Bara för att det är samma instrument så ska man inte diskriminera.
Ja. Så är det. Hörrni, då tar vi och går vidare va?
Ja, tycker jag.
Då Då ska vi se. Det är nämligen så här att Göta Lejon, en populär teaterscen kan man väl säga i Stockholm, har fått gå ut med ett pressmeddelande angående att de har fått återkalla alla exemplar av uppsättningen Priscilla, Queen of the Desert. Det är nämligen så att uppsättningen lider av ett allvarligt konstruktionsfel, vilket gör att många personer har kommit till skada, helt enkelt. Vad tycker vi om det här?
Det har väl tystats ner ganska mycket i pressen, kan jag känna. Och sen så går det bara massa rykten om så här, var det marängsvissen som spårade ur eller... Mm. Det är många som pratar om att det var fikat, att det var en dammsugare som flög ut över publiken så att massa barn blev skadade. Jag vet inte.
Det var väl en del rykten också om att det var för trevligt.
Ja, jag tror att det var precis. Jag tror att det kan ha varit något sånt att det här var en fest där dans och sång och trevligt exploderar. Alltså det mynnar ut i en explosion av liksom fest. Och det är där att folk har fått saker i ögonen, helt enkelt.
Precis, att det inte är hanterbart.
Ja. Och även fika är ju en stor del av det här problemet som har varit. Vem borde hållas ansvarig för det här?
Ja, alltså Göta Lejon, tycker jag.
Lejonet själv?
Ja, precis. Men jag har hört att hans syrra Anna-Greta Lejon kommer att fortsätta sätta upp den här på svartteatrar runt om i landet. Så att, men jag hoppas att Göta Lejon tar sitt ansvar.
Ja, och dels få hjälp av dem som har blivit skadade, men också någon typ av ersättning till familjer och närstående, och även fribiljetter kanske till kommande uppsättning. Kanske inte då just till den här uppsättningen.
Exakt.
Så det vill de väl inte.
Roligt att man får se vad Anna-Greta går för, tycker jag.
Ja, men hon har ju gått off Götgatan ganska länge nu. Så det är jättekul att hon får ta tag i det här nu. Försöka se på.
Och där hon spelar i princip alla roller.
Ja, det är som jag har förstått det. Det blir någon form av multiverse version av Queen of the Desert då, helt enkelt.
För den handlar ju om att man sjunger och dansar i Australien, som jag har fattat det.
Ja, det är väl så. Jag har faktiskt inte sett den själv, men ja, jag har förstått som det.
Jag har sett någon reklam och en affisch, och där jag tycker det är väldigt tydligt att det handlar om att sjunga och dansa i Australien, att det är det som är själva upplägget på det hela.
Ja, men alltså det känns ju som att det kan vara självklart att folk kan skada sig då om man har en pjäs helt ute i öknen där det finns massa farliga saker som skallerormar och kaktusar och slukhål och allt vad det är. Så att man ska väl försöka hålla det inomhus för att undvika såna här skador eller konstruktionsfel.
Tror vi att det kommer bli ett bakslag för scenkonsten och för teatrar att man inte går om man är rädd för att gå på såna här grejer?
Absolut, jag tror att det är många som stannar hemma framför tvn och känner att nej, men jag vill inte. Och framförallt om man har familj och kanske vill ta ut dem på något roligt, så tror jag inte att man vågar ta dem efter såna här händelser just till ett sånt farligt ställe ändå, som det kan vara.
De har ju fått kritik för att det är, och fansen med sina bengaler och allt sånt här som hamnar på scenen och så, gör ju också en extra dimension att man inte är, även man kanske sitter längre bak, känner sig lite tryggare, så kan det även bli stökigt till och från teatern där många är liksom upp i varv, kan man väl säga att de är. Finns det något annat som borde återkallas?
Jag tycker att den här filmen Total Recall med Colin Farrell, att hela den rebooten ska återkallas faktiskt. Även uttrycket det var bättre förr, för det tycker jag jag kommer ihåg, alltså jag brukar aldrig använda det när jag var liten, utan det tycker jag tycker det har haft sin tur nu.
Och nu kan vi återkalla det och bara förstöra det.
Ja, exakt. Alltså,
i en sån här stor press,
en som de på en som komprimator.
Ja, vad bra, då går vi vidare då. Artisten Markus Krunegård rapporterades i veckan att ha varit svinnära att vinna på Triss. Tydligen var det så att han skrapade en trisslott och var så pass nära att han var bara en ifrån att vinna, och det blir lite oklart om det rörde som 10 000 eller 50 000 eller någon typ av mer exklusiv summa, men han alltså fick två av de här tre och föll på målsnöret. Han blev otroligt uppgiven i det här och har sagt att han i princip ska lägga av med allt efter de här motgångarna. Vad tror vi, har turen vänt för Markus Krunegård? Han har haft en framgång länge med sitt artisteri och så vidare.
Ja, alltså jag tycker att han, jag älskar ju hans entusiasm när han höll på att skrapa den. Vad jag hörde i en intervju så var det att han började med att skrapa den här gångervinsten och fick då gånger två längst ner i hörnet, om man kunde få en dubbelsumma. Så fick han då dubbelsumma, blev supertaggad och gick runt och sa det till alla att nu blir det gånger två här, allt beroende på vad jag kommer få.
Oavsett vad jag vinner.
Oavsett vad jag vinner så kommer det vara gånger två.
Fatta.
Och det, ja, precis. Och det kan ju vara allt från 50 till, ja, gud vet vad. Men han var lite kaxig tycker jag, för att jag hörde också att han hade då när han hade skapat den här gången två, så direkt bokade han hela Salong 3 på Rigoletto för att se den här nya Spider-Man-filmen som han ville se då helt själv på Salong 3. Gick ju inte att få tillbaks pengarna, utan då hade han liksom blåst dem.
Jag tror det man gör att man tar ut i förskott lite grann när man känner att så här, på ett sätt har jag redan vunnit, jag är redan en vinnare. Exakt. Jag har fått gånger två, jag kan göra allt, jag kan leva livet dubbelt på något vis, jag kan göra allting dubbelt så dyrt och dubbelt så farligt och så vidare.
Men jag tycker att det är viktigt att Krunegård tänker på också när han går ut med sånt här i pressen, för han är en förebild för många unga, och att han går ut och han lockar till den här spänningen som Triss har, att så här plötsligt händer det. Mm. Och sen så bokar den här salongen och barn ser att de kan, så här, de kan boka upp en biosalong om de bara köper
ingenting
Triss.
Ingenting omöjligt.
Och sen så helt plötsligt så sitter så här massa 13-åringar i spelmissbruk. Jag tycker att det är ansvarslöst av honom att bara gå ut med, och framförallt eftersom man inte vann då.
Ja, men det håller jag med om. Jag tycker att det är också ett solklart fall av för kul. Så det är ett samhällsproblem som det inte pratas så mycket om. Men som jag absolut tycker att det är viktigt att man belyser.
Ja, att folk...
Det drabbar ju många.
Ja, men att man inte håller på och säger att, det är så, att allt ska vara så himla kul hela tiden. Det är så lätt att man dras in i en ond spiral.
Ja, för det kan ju sluta precis hur som helst. Alltså, man vet ju inte... Alltså, börja med lite små kul då och då. Så blir det roligare och roligare. Och så helt plötsligt kan man inte sluta ha kul. Liksom.
Ja, helt plötsligt så springer man i en backe och kan inte sluta skratta. Och det är nedförsbacke och man vet att man kommer trilla. Och man bara så här hysteriskt skrattar och så vet man inte.
Ja.
Men det är väl skönt med förebilder som ändå är ganska kul. Som Markus Krunegård. Han känns ändå ganska kul. Liksom.
Alltså ganska kul att han är lagom kul. Eller?
Ja, men han kanske har blivit för kul. Eller han kanske har för kul.
Ja, men jag tror att det är just det. Han gick ju runt med sin trisslott i plånboken länge och liksom tuppade sig lite grann. Det kändes som en miljonär och en vinnare. Och liksom så här, nu ska vi ha kul. Och han bjöd vitt och brett. Och alla fick tuggummin hur mycket de ville ha i princip. Och väldigt så, hade spenderat byxorna på. Och nu ska vi ha kul var ju det som han sa hela tiden, och sjöng mycket framförallt också. Mm.
Jag hörde att han laminerade den och hade den som halsband, den här trisslotten ett tag.
På sina konserter?
Ja.
Nej, det blev ju, ja, det blev tråkig stämning. Det slutade i moll, den här låten om i Markus Krunegårds liv helt enkelt.
Och vi Men tog han att... upp det här med att man inte får skrapa den där lilla rutan till vänster,
sen
då är det
kört. Sen gjorde han ju det.
Men man får ändå passa på att...
Ja, när han insåg att han hade räknat ihop. Och han kör ju en intressant skrapstil också. Han tar ju dem inte i någon specifik ordning egentligen. Eller det är väl en ordning som bara han känner till i sådana fall. Men det är väldigt... Han skrapar lite här, och så skrapar han lite där, och så skrapar han lite där. Men när han väl hade insett att nej, det här loppet är kört för mig nu på den här lotten, då egentligen skrapar han hela skiten, inklusive kontrollrutor och klabbet bara.
Men han har väl ett gäng trisslotter där han har sparat den här rutan längst ner till högra hörnet, som han ändå, som är någon form av hopp, symbol för hopp,
utifall det blir vinst på den här, ifall reglerna ändras framöver. Då är det bra att jag inte har skrapat den. Nu var han ju totalt uppgiven.
Precis, men han är en sån van trissare så att han vet att den rutan längst ner till höger kommer vara avgörande. Det kommer vara spännande, spännande, spännande ner till den högra rutan helt enkelt.
Alltså multiplicerings...
Nej, den här längst ner, som man har två och sen så har man en ruta kvar att skrapa.
Ja, just det.
Man kör i
den. Men jag tycker också att det är dumt, den här skraptekniken som man har, för man har ju sett på TV, i TV4 morgon, jag vet inte om det är så många som tittar på det, men TV4 morgon så skrapar de Triss ibland.
Mm.
Och då skrapar de alltid nedifrån och upp. Och så står de och berättar att, och så ska man då, för att vinna så ska man då säga så här, ja men det finns ju många hål att fylla.
Ja,
och ja, vi hade ju tänkt att ta en liten semester. Såna där grejer. För, och då, om man säger sånt, då vinner man varenda gång.
Precis, där tar de ju sitt ansvar. Alltså att de håller ner känslorna på ett sunt sätt.
Ja,
det är ju för att TV4 tar sitt ansvar.
Precis, de säger, du får inte säga att du ska hyra en biosalong.
Nej.
Såna där grejer.
Nej,
utan du säger att du ska betala lånen. Ja. Det är viktigt. Ja. Liksom,
men det jobbiga med det där är ju att det är ju fortfarande idag kutym att om man är i TV4 morgon, vinner över 10 000 så måste man dela med Peter Gide, Tilde Paula eller vilka det är.
De har en katt.
De har, ja, det är som man kommer ens att vinna om så här, om det blir över 10 000 så då vet du, då får vi splitta annars så.
Mm. Jag menar alltså att de har en liten katt som de har adopterat från en sån här något hem för övergivna katter tror jag.
Mm, för det kostar ju också att hålla den där i liv.
Som egentligen inte har någonting med saken att göra. Då är det väl hög tid för oss att gå vidare va?
Mm.
Då har det blivit vår och sommaren står för dörren, vilket innebär att det börjar närma sig studenttider. En som ser fram emot att ta studenten är då uttrycket hugget som stucket, som är en av dem som kommer ta på sig sin vita mössa och ge sig ut i vårsolen. Och vi vill dels gratulera hugget som stucket och alla andra som ska ta student såklart, och diskutera fenomenet studenten lite grann. Brukar ni i panelen ta studenten?
Jag har tagit studenten och jag kände så när jag läste att vi skulle prata om det här, så kände jag direkt att så här, gud vad det här, vad jag har velat diskutera det här. För jag tog studenten av helt fel anledning. För att jag gick i gymnasiet och alla andra av mina polare skulle ta studenten. Och jag kände sån himla press att så här, det måste jag också göra. Så då gjorde jag det och så fick man ha festen och hela den grejen. Men det kändes inte rätt.
Man gör lite för presenterna och lite för grupptrycket har det blivit.
Ja, och samma dag så var det en svensexa där det var en kille som kom och hade student med oss. Och då känner man så här, ja men det var vår första gång, ska han komma och sliska ner det som en gammal gubbe då? Nej, det kändes fel bara, allting, den dagen var inte så härlig.
Det var inte den studenten du ville ha helt enkelt?
Nej.
Jag själv brukar göra det till en årlig grej att jag tar studenten varje år när det är tid och egentligen tar på mig mössan och säger hurra, hurra, för fan vad jag är bra. Och det är väl det som egentligen studenten går ut på.
Mm. Mm. Men jag tycker det är alldeles för mycket fokus på att ta studenten egentligen. Jag tycker att vi måste börja tänka på att ge studenten.
Vad bra.
Också att det finns ju liksom jättemånga som aldrig tar studenten. Och det finns hjälporganisationer som man kan bidra med, som åker då med såna här containrar med studenten ner till exempel Afrika. Där, där de då ger studenten istället för det motsatta.
Ja, men jag gillar det med ge studenten. För att det är ju, de har ju oftast inte så mycket pengar heller. Så det, där finns det ju något. Alltså att det blir något där.
De blir alltid, de här bilderna vi har fått se hur glada de är. När de får de här mössorna. De får massa små nallebjörnar runt halsen. Mm, och någon pinne. De stora skyltar med bilderna från när de var barn. De blir otroligt glada för den här uppmärksamheten. Att äntligen få ta studenten. Så det handlar inte bara om att ta studenten. Det handlar också om att ge studenten. Och att få studenten. Såklart, för att det är en otrolig känsla när man väl får studenten.
Mm.
Och det som har varit ett problem. Det är också när någon tar studenten. De inte tar sin egen student. Utan man tar studenten av någon annan. Alltså att man helt enkelt snor studenten. Så att man folk som blir av, de rycker av mössan och tar skylten, ändrar namnet på skylten och ritar dit någon mustasch och gör det till sin student. Vilket är otroligt det är inget kul alls. Nej. När studenten blir pajar så. Men är det rimligt att vi fortfarande håller på? Det är en gammal tradition. Kommer den att överleva liksom, vårt moderna samhälle? Är det här något som vi kommer se? Vi har ju andra traditioner som påsken. Det är en sån grej som inte ifrågasätter. Den fortsätter bara. Men studenten kanske är en sån mer som tynar ut just för att den är otroligt vag. Det handlar ju om en mössa och den här eventuella skylten och något glas med alkoholfritt bubbel brukar det väl vara.
Alltså jag tycker man kan ta studenten i vilket samhälle som helst egentligen, så länge båda är med på det och liksom man har snackat igenom det och liksom alla är med på vad som händer.
Alltså, samtycke är väldigt viktigt när det kommer till studenten.
Ja.
Jag tycker också att så här, studenten, det har blivit en sån himla klassfråga. Jag tycker det är trist, för att en gång var studenten och fint. och någonting man firade och alla var glada och nöjda, men nu känns det som att det har ja men som du säger, det är inte lika starkt som påsken. Nej. Till exempel, man blir lite
viktigt nästan. Att man inte tar studenten också när någon sover, för det har varit någon slags missförstånd där då, att om man sover så går man med på det.
Att man vill ta studenten bara för att man sover.
Precis.
Eller, absolut inte okej. Och det blir fel. Stormar man in någonstans där folk inte alls är sugen på att ta studenten med sin mössa och börjar bråla om att man är bäst och så vidare, så det ser inte snyggt ut, och det här är någonting som alla ska vara med på. Och även att bli uppdragen på en sån här lastbilsflak och få åka med i flera mil runt om och skräna med hög musik och så. Är man inte med på det, är det inte kul att ta studenten. Nej. Det kan vara ganska trökigt faktiskt att ta studenten om man inte är med på det. Då har vi kommit fram till det som går under namnet tips från panelen. Vi ska gå vidare med lite fler ämnen, men först så kommer vi att ha våra tips från panelen som vi alltid firar med en liten trudelutt. Tips i den här veckan så är det en film som vi ska tipsa om. Det har vi gjort förut, ett väldigt populärt inslag där vi alltså berättar och guidar våra lyssnare genom bio och DVD och datorutbudet. Felicia, skulle du ha lust att börja med ditt filmtips?
Absolut, det är ingen spelfilm. Jag har inte sett så himla mycket film på sistone, men jag har sett en dokumentär som jag tyckte var väldigt spännande, som handlar om TV-kriget. Om hur alla tv-kockar och alla programledare har en direkt fight en gång om året, och hur de bara slåss för sina liv ute på Mjölkö, där Martin Timell har landställe då. Där träffas de och har med sig vilka tillhyggen de vill och bara slåss. Och det är helt sjukt att det får förekomma, och folk kommer dit och hejar på. Jag visste inte ens att det här, att det pågick.
Det som är konstigt, det man trodde först var att de slogs om alltså sändningstider, slåss som hur mycket uppmärksamhet de ska få, hur mycket kanaltid de ska få, men de slåss bara för att det är kul, har jag förstått det som.
Ja. Och sen så känner jag också så här, man ser ju på Steffo Törnqvist nu hur smal han har blivit. Det är ju bara för att han laddar. Han laddar ju inför i sommar, för då blir det Mjölke. Och han, förra året så åkte han på rejält mycket stryk. Det var därför han var tvungen att vara med i Let's Dance. Då måste man... Det är så de tränar. Det är Let's Dance. Och sen så kommer de till Mjölke och bara tar revansch.
Mjölke Mayhem 2013 var ju det som vi var i fjol, som jag antar att det baserades på den här dokumentären.
Men det är väl också bröderna Timell som håller i själva slagsmålet, man ska säga.
Ja, eller Anders Timell är ju lite mer så här, står och drar lite skämt, är lite skön vid sidan om, och Martin står i mitten bara med en stor påk. Det är deras roller.
Men det är otroligt prestigefullt att bli inbjuden till det här slagsmålet eller kriget eller vad man ska kalla det för. Men hur tog sig filmen uttryck? Man får följa med, får man vara med? Får man lära känna de här personerna? Får man veta hur de tänker och varför de är med på det här?
Man får ju följa vissa. Man fick följa bland annat Matina och Mat-Niklas. Fick man följa väldigt nära, och de var väldigt öppna med hur de känner inför det här. Och jag känner bara att så här, de säger att det är, så här, ah, men det är jätteroligt, it's all fun and games. Men sen så såg man att de har väldigt mycket ångest över det här.
Ja, och de har en spikklubba i handen, så det är inte liksom, hur kul kan det vara?
Ja.
Så man måste sätta i tinningen på någon
precis.
Kollega liksom.
Martina hade ju då valt en stavmixer. Mm. Så
som hon körde upp i egentligen mellan benen på någon. Det var det som blev de stora rubrikerna.
Ja, precis. Vad heter han? Anders Lundin.
Just det.
Ja.
Vill du ge filmen något betyg?
Nej, jag vet inte. Alltså, jag tyckte att den var så himla spännande just för att jag aldrig hade hört talas om det här. Så jag vill nästan alltså 4 av 5. För jag tycker att den är extremt sevärd vad som egentligen pågår inom svensk TV.
Bakom kulisserna.
Precis. Ja.
Tack, jättebra tips Adrian.
Ja, jag har varit och sett den här nya Captain America Winter Soldier som ju visas i 5D på utvalda biografer. Och det är den andra filmen i Captain America-serien då Steve Rogers Captain America går ihop med Black Widow och The Falcon för att slåss mot The Winter Soldier som då är skurken som är med i titeln. Och filmen är sådär. Men det är egentligen för 5D-effekterna som man vill.
Och vad innebär se det exakt det här 5D-upplevelsen?
Det är delvis då man har då effekterna från en 3D-film som har varit populärt på sistone. Man har 3D-glasögon för djupseende och sådär. Sen så är det då 4D som är också har använts innan. Man får såna här små gnuggisar som man gnuggar så det luktar lite speciellt på olika ställen i filmen. Det luktar krutrök och lite sådär annat. Och sen med den nya tekniken, det är då 5D där de lägger till en parallell dimension som är då ett parallellt universum där allting är bak och fram och upp och ner och ner och upp. Katter jagar hundar och hamburgare äter människor. En riktigt häftig upplevelse liksom.
Och det här får man alla de här intrycken får man samtidigt av att vara i gå på bio helt enkelt och se det.
Ja men precis, man går på bio sen, men samtidigt går man inte på bio. Och man är varken levande eller död i vad är det, 2 timmar och 20 minuter.
Det har ju blivit så här, det är ju den nya tekniken med nedladdning, streaming och så vidare, vilket gör att man ser mycket film hemma där biograferna har blivit tvungna att komma in innovationer som de här och föra tekniken fram för att man just ska ta sig till bion då, eller inte gå på bion då, vilket blir det här fem
exakt
omvända parallella.
Exakt, de har ju samtidigt då satsat jättehårt på det här samtidigt som de inte alls har satsat på det. Så det är ju väldigt, en väldigt intressant ny teknik.
Det blir ju svårt också, för tycker man att det är en otroligt bra film så tycker man också att det var en otroligt dålig film. Vilket gör att det är sällan som någon rekommenderar vidare. Så du kanske tyckte att den var otroligt dålig eller bra, det är svårt.
Exakt, man går ju ut och in ur salongen skrattandes och gråtandes. Det är väldigt
jag förstår att det på grund av det här blir svårt att sätta ett betyg förstås.
Ja, filmen i sig får ju en 2 ungefär för att jag tycker inte att det är så.
Det är en vanlig film.
Det är inte så verkligt, det är superhjältar och så här. Jag hade svårt för det. Men upplevelsen får ändå en stark 1-5. Det är mest priset som drar ner. Det kostar ändå 145 spänn. Så det är ju lite extra. Men man kan komma runt det om man har med sig egna 3D-brillor. För då får man 10 kronor billigare.
Just det, så måste man köpa.
Ja, hyra där.
Och har man med sig egna gnuggisar?
Gnuggisarna får man där. De är specifikt för filmen.
För just det, annars kan det bli så att man har med sig sina sås.
Exakt.
Gnuggisar. Och
då
man
blir
fattar ingenting.
Fel ordning och sådär.
När de skjuter en bazooka och så luktar det hollandäs väldigt starkt.
Ja, man får ju hellre ha den åt rätt håll så att det inte blir. Man luktar på slutet innan man luktar på början.
Man kan inte göra någon krunegårdsskrapning av gnuggisarna direkt.
Nej, exakt. Utan man får inte skrapa hejvilt. Det finns en ordning.
Följer.
Exakt, det kommer upp på skärmen.
Har de här gnuggisarna också en sån här gånger 2-ruta så man kan få dubbel.
Det kommer upp ungefär halvvägs i filmen. Kommer så här, skrapa gångerrutan. Stor text över hela skärmen. Och då ska alla skrapa gångerrutan. Får man se, vissa får en väldigt stark upplevelse. Vissa får gånger 0 och då känner de ingenting.
Då tas det bort.
Ja, tas bort helt enkelt.
Bianca, har du varit och sett en film?
Ja, det var en uppföljare till den här starka filmen 12 Years a Slave. Det är då Steve McQueen, den vita som har gjort en uppföljare som heter 12 Centuries Not a Slave and Still Counting. En solskens historia kan man säga.
Över en otroligt lång tid får man väl säga som den spänner över.
Otroligt lång tid och det handlar då om en vit kille som det börjar bra och
men han
fortsätter
inte,
bra.
Han är inte en slav alls väl?
Nej, precis. Nej, utan det är intressant för att just inom film och litteratur så brukar det ju finnas en konflikt, men det finns inte det här utan det börjar bra och fortsätter bra helt enkelt. Så det är väldigt intressant grepp. Avantgarde sådär.
Det man tycker är lite befriande, om du ursäktar ordvalet, men det är lite befriande. Det har varit mycket slavar i film och tv den senaste tiden. Så det är skönt att se någonting från andra hållet också. Så att man kan få hela bilden av det som världen ser ut egentligen.
Precis. Så att, och Steve McQueen spelar också själv i filmen. Han gör en oerhörd prestation, vilket drar upp mitt betyg. Jag ger den 4 av 5 möjliga. För att det är vanligt nu att man bantar och sådär inför filmer. Alltså att det är många skådisar som koketterar med det. Men Steve McQueen har ju då kommit tillbaka från det döda. Och det måste ju ändå... Det är ändå lite mer tyngd.
Jag tror att det är någonting som Oscarsjuryn kommer att se med ett litet extra öga på, alltså sitt tredje öga. De kommer att ta en ordentlig titt på att just att han har gjort den här uppoffringen för den här filmen.
Det känns ju lite sellout på ett sätt då. Att man,
det är lite effektsökeri. Det kan man tycka. Men det är ändå en prestation. Sen drar ner lite för att han spelar ju vit då. Och det kan jag tycka då att det är ju spökens naturliga färg, så det är inte...
Ah, så han har white face.
Lite räkmacka liksom.
Han har white face under hela filmen alltså.
Ja.
Att han har lite förspänt kan jag tycka då alltså.
Men var inte den väldigt lång, har jag hört?
Jo, precis. Alltså den spänner ju, alltså ska ju skildra liksom den vita mannens historia, så det...
Ja, det blir långt. Det är svårt att göra. Det är svårt
att sammanfatta.
Att göra det där på härligt. Ett par timmar bara, det känns, då hinner man inte med helt enkelt. Nej. Det är otroligt mycket häftiga grejer i Vita mannens liv som är otroligt spännande att ta del av. Ditt betyg 4 av 5.
4 av 5
vad?
Alltså,
för att det är svårt att veta alltså, vilket betyg, alltså 4 av 5.
Vad heter det? Slavdealers kanske.
Ja, okay, ja. Bra. Då, jag har också sett en film. Jag har sett den här nya stora Kent-filmen. Det är ju en dokumentär där vi äntligen får komma in i Kents liv och se hur de egentligen, hela deras resa. Det är mycket, jättemycket gammalt material som vi får se ifrån gamla konserter, gamla studioinspelningar, jättemycket intervjuer, både förr när bandet var liksom precis i startgroparna, men även senare, och vi får höra att kollegor och som de som varit med och producerat, vi får se från inspelningar av musikvideor. Det är otroligt, de har grävt upp otroligt mycket gammalt material, videomaterial, och det här kommer nu i samband med deras nya skiva, och för alla Kent älskare så kommer det här vara liksom fantastiskt. En bit in i filmen så kommer Kent över en väska med en massa pengar. Den här väskan visar sig tillhör ryska maffian, och det uppstår ett slags en problematik där de också hamnar i en bil där det ligger ett lik. Plötsligt får de polisen efter sig, och det är en otroligt invecklad historia där de egentligen inte kan lita på någon, och de är jagade av alla, och det är vilda biljakter och den här väskan då som man tror att det är pengar, men man får inte riktigt se vad det innehåller, och där de hamnar i situationen de egentligen måste rentvå sitt namn, och de kan inte alliera sig med varken polisen eller den undre världen, utan de får helt enkelt se till att lösa det här själva. Och jag ska inte egentligen gå in på mer, och det blir en otroligt häftig svung i filmen när man väl kommer fram till den punkten där den här vändningen tar vid. Men både för Kent-fans egentligen och action-fans som egentligen skiter i Kent och deras musik, så är det otroligt häftigt.
Men det här kommer då i samband med deras nya skiva. Det är en...
Precis, så det är lite någon slags typ av promotion.
Dubbeldisk grej. Ja.
Och de kommer väl ha någon konsert antar jag i sommar i samband med det här också. Men den är också lite lång, vilket ju också, filmen heter Så lång får ingen film vara. Så den är, de vet om det själva och tar notis om det här, och så det vet man när man går in redan att den här är förmodligen lite för lång film. Men det tror jag är just den här, just för att det är den här action
sekvensen. Men det är en arbetsvecka. Alltså filmen är en arbetsvecka.
En otroligt tuff arbetsvecka. Som man får se den, ja, precis. Ja. Alltså att det tar på krafterna att gå och se den. Så det är kanske inte för alla.
Men det känns som att Kent har varit med om massa äventyr på sistone. Just många spektakulära...
Ja, det här är ju egentligen bara det just det här som har filmatiserats nu.
Ja, exakt. Men jag har ju hört att det har ju varit allt från att en av Kent har blivit kidnappade och det har liksom varit olika standoffs i bandet där de står i ett varuhus och
pekar mot varandra.
Ja, kidnappat varandra. Ja. De känns också lite effektsökande, kan jag tycka.
Men det är väl just, det är svårt att bryta ut i myllret här nu. Det är många som kommer med nya, har gjort, spelat in sina skivor och vill att folk ska lyssna på dem. Och då tror jag att man vill få de här rubrikerna och artiklarna. Och, ja, bara det att vi står och pratar om det här är väl ett bevis egentligen på att deras kampanj har funkat.
Men är det de vill byta lite, alltså, för det finns ju lite sån här hiphop R&B våg nu. Mm. Är det det de försöker glida in lite på?
Att vara lite tuffare och lite stödigare. Det skulle kunna vara att det är det som man vill renommé snylta lite på kanske.
Fast jag har hört, och jag ska inte stå och sprida osanningar här på något sätt, men jag har hört att det inte är de som har skrivit musiken till filmen.
Jaha.
Utan att de har stulit det. Och det var, liksom, det var så det kom igång lite från början.
Med hela kriminella, att de hamnade i de här undre kretsarna.
Ja, de började ta lite musik och sen så spårade
man
det.
Man tar lite här, man tar
där.
Man tar något riff där och sen
precis.
Så är det i rullning. Vi ska också ta några tips för vad som händer nu till helgen och till veckan som kommer. Till exempel här nästa vecka, 8 maj, är det premiär för internationella kukmätardagen. Det är alltså den internationella kukmätarorganisationen IKMO som vill sätta dagen på kartan. Alltså killar och tjejer träffas och mäter sina kukar, jämför och diskuterar. Och det här kommer bli en jättefest, säger IKMOs talesman Ball Erik Ollongren. Kommer ni att själva fira internationella kukmätardagen?
Ja. Jag kommer nog mest fira hemma med familjen. Ja. Tror jag. Ja.
Det är väl det som har varit det vanliga egentligen, men det är nu man vill få ut folk på gatorna mer.
Mm.
Och uppmana till diskussion och mätning egentligen.
Jag har anmält mig som kukmätarvolontär. Men jag ringde dit och frågade, för jag hamnade på köplats då. Och så sa de att nej, men vi vill helst se att den här dagen är för barnen.
Mm.
Ja. Så jag vet inte om jag får vara med. Då får jag väl fira hemma själv.
Ja. Få hålla tummarna helt enkelt.
Ja.
Vidare då på Volmar Yxkullsgatan så kommer det vara traditionellt Yxkull. Det är ju då man, framförallt ungdomar som springer runt och leker kull men med yxor. Det är därifrån gatan har fått sitt namn. Av han Volmar som bodde på Yxkullsgatan i Stockholm. Otroligt stökig tillställning som jag egentligen inte rekommenderar att någon att varken bevittna eller besöka, utan det här är bara egentligen tipset: stanna hemma, undvik just den här gatan vid den här tiden. Någon annan
men
som
ändå
har...
intressant kul. Cool. Alltså för att därför jag har ofta känt mig liksom inte hittat motivationen till att springa sådär, så jag inte förstått vad man ska göra
här
det.
Fart,
här känns ju liksom lite mer pepp.
Ja, det är, i vanlig kramkull man kanske joggar runt och oj, nu blev jag kramad, vad jobbigt och så vidare.
Ja, alltså själva kullet får inte riktigt konsekvenser. Nej. I andra.
Det här är det tydliga regler på så sätt att stå inte still för länge för då jävla smäller det. Någon annan som har något tips om vad som händer i veckan?
Ja, jag kan tipsa om också på Söder, det kommer vara Monster Food Truck Rally nu på söndag. Så alla favoriter kommer vara där. Gyrosaurus Rex, Tyrannosaurus Tex-Mex och även Köftesaurus Rex, som är också en stor favorit hos folk. Kommer åka fram och tillbaka på Hornsgatan mer eller mindre hela dagen. Så man kan ju ta med familjen och titta på Monster Food Truck.
Och det är egentligen att de gör sin mat i bilen som de serverar, men de har också jättestora hjul så de kan köra över andra mindre bilar.
Exakt, exakt. Och mindre foodtrucks då. Det. Vanliga foodtrucks har ingenting på Monster Foodtrucks, brukar man säga.
Nej, utan det blir bara mos.
Ja, det blir mos av det hela. Vidare på kvällen på lördag så kommer det också vara smygläsning av nya Kamratposten på Ljunggrens. Då bland annat Carl Putte, Masken kommer ha en Q&A kropp och knopp.
Live,
för första gången egentligen. Och så kommer den animerade fågeln Rio att köra ett DJ-set även. Det är förköp och det är klädkod som är 7646, men den funkar bara fram till 9. Så att då kan ni ringa efter 9 så kommer jag ner och öppna.
Ja, just. Felicia?
Ja, nej, men då kan jag, för på lördag dag så är det ju årliga eventet. Det är ju, de kör ju varje år då för att hylla Nelson Noshörningen som gick bort för några år sedan. Så kan man ju gå till slottet och titta på när kungen äter apelsin.
Mm.
Och sen så står Lars Vilks är också där och pratar invandringspolitik och allting är så här antinazistisk inramning och det är fint. Just varför man var Lars Vilks är lite oklart. Men det verkar vara som att han var den enda som var available. Men det är jättetrevligt. Och till på kungen som äter apelsin. Jag var där förra året, det var skitkul.
Men är det här något... Men är det här något här, för att GV har ju en sån tradition att man, han samlar sina vänner när han ska ta sin första drink. Är det här, alltså är det en, alltså försöker kungen snylta lite eller sno den grejen att man alla ska titta på honom när han äter den här apelsinen? Är det någon slags...
Nej, jag tror bara att det är en slump att det låter lite lika. Men jag tror bara att det är, såhär, folk har funnit att det är väldigt underhållande.
De är inte osams eller sådär?
Mm. Det är man, inte vad jag har hört. Jag är inte, sen så det går ju rykten. Men jag kan ju inte... Men däremot, såhär, jag var där förra året och det är fantastiskt såhär, när han får apelsin på händerna och se, får den lite i ögonen och ser lite tår. Det blir så mycket känslor under hela den här dagen.
Okay.
Så det roligaste är ju bara att se honom skala apelsinen. Jag brukar tycka när han väl ska börja äta den så tycker jag då har man sett allt redan.
Ja.
Men det liksom följs inte av ett halvårs alltså missbrukande av apelsiner? Att det liksom...
Nej, jag tror han kanske går över till andra frukter sen. Det vet vi ju inte.
Men det är årets första apelsin.
Det är årets första apelsin.
Ja. Som ju, de har ju sett ut här. När apelsinerna kommer så väljer de ut den första. För den ska kungen ha, för den har han kingpaxat.
Mm.
Och då blir det en ceremoni lite så då. Mm. Så det är ändå häftigt. Vidare på restaurang Vårtgården, nu ser jag klubben och nu i helgen. Och nu i helgen kommer DJ Finkelslip att spela sin karaktäristiska mix av folkhouse och spaghetti och köttfärssås. Kostar 80 kronor i dörren att gå på det. Det brukar vara en trevlig tillställning.
Jag kan ge ett inte-tips.
Ja, det är alltid bra.
Också. Mm. Det kommer inte att vara ett hemligt frimörmöte på ABF-huset nu på lördag mellan 2 och 4. Det kommer inte att handla om den hemliga citybanan som byggs strax under den officiella citybanan. Och det kommer inte att serveras kaffe och kaka.
Alltså man behöver inte, man kan göra något, man gör något annat.
Man kan göra något helt annat, det kommer inte hända. Och också så, husdjur är inte tillåtna att ta med. Så att de är...
Så man kan ta med dem?
Ja, eller...
Fast man ska ju inte dit.
Man ska inte dit.
Men
precis.
Om man nu skulle dit så skulle man
så är det inte, kunna... inte till. Ah. Exakt.
Just det.
Då hörni, ska vi se om det inte är så att... Jo, det stämmer. Vi går vidare. Då är det lite... skvaller är det väl inte. Det här är ju ett fakta. Men det är ju faktiskt så att kändisparet Ler och Långhalm efter lång tid tillsammans nu går skilda vägar. De själv förtegna om det här och egentligen bara konfirmerat att jo, det stämmer. Men det ryktas ju en hel del vad det här skulle kunna bero på. Vad har vi för input i panelen?
Det här var ju, alltså jag tycker att det här är väldigt upprörande för att jag tycker så uppenbart att det här är ett arrangerat äktenskap från början mellan Ler och Långhalm. Sen har ju de hållit ihop mer för allmänhetens skull. För att det är ju bara att titta på de som individer som är ju väldigt olika. Så Ler har ju lite mer kletigt känsloliv sådär. Och Långhalm är lite mer sträv och torr. Så det där...
Det kom ju som en chock för många. De har ju hängt ihop, Ler och Långhalm, de har ju hängt ihop som knoll och tott. Alltså de har varit otroligt tajta under en väldigt lång tid.
Men jag tror också, jag hörde att för några år sedan så hade de ju det här jättestora bråket som det stod om i pressen när de var på Olja och vattens bröllop. Så hade de ett jättestort bråk och alla var så här, men gud, hur går det för Ler och Långhalm egentligen? Och så här, nu hela världen faller ihop nu när Olja och vatten hittar varandra och det blev lite liksom, så jag är ändå inte så chockad. Jag förstår att de har haft det tufft länge. Då tycker jag att det är okej.
Ja. Men det är ju pressen tycker jag som har lagt liksom, man får lägga skulden lite grann på. De har ju, jag har hört att det var då pressens kändisnamn för Ler och Långhalm som blev Lerhalm. Som en kombination av det där som gjorde att det uppstod konflikt mellan dem. För att det är då hela Lers namn men bara halva Långhalms namn. Och då blev det liksom, det är ju hela ditt namn men det är bara halva mitt och då blir det konflikt.
Och de tyckte att det var jobbigt också att bli sedda som en enhet, som en person som var oskiljaktig.
Exakt, egentligen. De är ändå Ler och Långhalm, de är inte... Och sådana där kändisnamn har man liksom, man vet ju att det kan skapa konflikter som, det har ändå funkat för Brangelina och Bennifer, men svenska exempel som Camartin, Camilla Läckberg och Martin Melin, det gick ju inte, det var hela Martins namn, liten bit av Camilla, konflikt.
Därför så ser vi vad som händer i förlängningen, att de bryter upp helt enkelt. Vi går vidare med sista ämne. Det är ju nämligen så, vi har en diskussionspunkt som är att vi har ju den här konstnären Banksy, som är en pseudonym. Det är ingen som vet riktigt vem han är, men han gör olika konstverk och så vidare. Det finns många andra inom litteraturen kända pseudonymer, som det var någon Kepler här nyligen som folk inte alls visste vem det var. Nu har vi kommit fram till att vi ska, vem tror vi det är som döljer sig bakom pseudonymen Benjamin Wahlgren? Det är alltså någon som, det är ett namn som används, men det är någon annan som ligger bakom det här egentligen. Vad har vi för gissningar?
Så jag trodde ju alltid att Benjamin Wahlgren var bara det som polisen kallar ett oidentifierbart lik. När de hittar det och inte kan liksom bestämma vem det är, så kallar man den Benjamin Wahlgren fram tills att man har gjort de här tandanalyserna.
Så man vet vad personen heter?
Ja, exakt. Så den heter det liksom tills vi vet.
Tills vidare namn. Och det är också det namnet som alla får ju när man föds, fram tills att man har fått sitt riktiga namn.
Ja, så det är en populär pseudonym får man ändå.
Jag tror att det är därifrån som det lite kommer, att det här namnet är taget just därför, för att man ska inte riktigt veta vem det här är. Men jag tror att det är någon form av liten danskille.
Ja, det var ju, alltså, han hade ju väldigt slappa föräldrar då, som inte orkade engagera sig i att byta från ursprungsnamnet.
Och därför så blev det, ja, de kunde inte komma på någonting helt enkelt.
Nej, precis.
Eller ville inte komma på
någonting.
Det är
väldigt tragiskt egentligen.
Han har fastnat i det där.
Ja.
Men det skulle inte förvåna mig om det ändå är en kvinnlig författare, något som döljer sig bakom. Så det är många kvinnor som jag vet som måste ta ett litet pojknamn för att lyckas i branschen helt enkelt.
Som har blivit tuff.
Ja, exakt. Då liksom man får gömma sig bakom det helt enkelt tills man är accepterad.
Fast jag har varit inne på Flashback, för de har ju ofta väldigt stor insikt i mycket sånt här.
Otroligt bra koll.
Ja, och framförallt har de väldigt bra koll på den de påstår är hans mamma då, Pernilla Wahlgren, att hon tar henne i tvåan och sånt där. Det har Flashback full koll på. Och de säger att det är egentligen någon från Miljöpartiet som har skapat Benjamin. Mm,
som en figur.
Som en figur, så att de ska kunna, först ska de bara mjuka upp allmänheten och sen så ska de sprida Miljöpartiets budskap.
När alla älskar honom, då kommer de och säger panta era burkar, återvinna era batterier och så vidare.
Men det är ju bara massa pseudofiler på Flashback. Det känns ju svårt att lita på dem.
Jag vet inte vilken Flashback du pratar om, men det finns ju Flashback 2.0 nu, och där får man svära på och tala sanning innan man får logga in.
Ja, det var några tranna ord från panelen. Vi ska avsluta programmet. Otroligt roligt. Stort tack till veckans fantasipanel, Felicia, Adrian och Bianca. Ni kan följa dem på Twitter genom att gå in på fantasipanelen.se, och där klickar man på deras namn. Och där kan du bli Adrians 23:e följare om du är snabb på tangenten. Så passa på, för där händer det grejer. Som jag sa tidigare, gilla och följ fantasipanelen på Facebook och Twitter, för då kommer man få veta då när det här nya avsnittet kommer, som inte kommer på samma tid, men kanske nästan samma tid. Vi får se hur det blir. Det är otroligt spännande alltsammans. Och det är även där som vi avslöjar vilka det är som sitter i panelen nästa vecka. Jag heter David Sundin. Tack för idag. Jag avslutar med att säga som Olof Palme: ha nu en riktigt trevlig helg. Och så ska jag komma ihåg att trycka på den där.
Of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free
or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.